Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du kan prata lite där.
Jag
du kan
lite.
Motivera att du är 8 minuter sen idag bara.
Ja, idag är det hundens fel igen faktiskt. Hon var,
hon var
långsam med att sköta de sakerna hon skulle sköta när vi var ute på promenad.
Det är lite fegt att skylla på hunden ändå kan man.
Ja, det är det.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Filip Troler. Du är ständigt på språng, Filip. Vad är du på väg idag?
Ja, jag är väl det. Idag är jag egentligen inte på väg på så mycket. Jag ska bevaka ÖIS ikväll, men de spelar ju Östersund så det blir svårt att hinna på den matchen.
Ja, då får du fan ligga i det om du ska ta dig dit och tillbaka.
Ja, magneten får fixa några privatjet till mig upp till Jämtkraft här på några timmar. Men nej, det är väl det som står på agendan.
Bra. Vi ska givetvis plocka upp ÖIS. Vi ska backa bandet lite och titta på Brynjar Gunnarssons första match. Den förlorade ju han. Vi ska plocka upp serieledaren Häcken. Den delade allsvenska serieledaren Häcken ska vi väl säga. Med deras tunga skalp mot Malmö FF. Vi kommer ta upp IFK Göteborg förstås. Som nu har sparkat Tobias Sana. BK Häcken FF står ju inför en cupfinal mot FC Rosengård och sen har ju både Gais och Utsikten vunnit. Utsikten som ju ligger trea i Superettan. Så att ja, i vanlig ordning är det en hel del som har hänt och händer. Men som vanligt tänkte jag börja också med att höra om du har någon spaning idag, Filip.
Ja, men det har jag väl. Inget revolutionerande, men vi kan väl bara konstatera att om tränarcirkusen har varit igång i Superettan ett tag så noterar vi nu att första allsvenska tränaren också har fått kicken. Jörgen Lennartsson har fått lämna sitt jobb. Jögge som vi har haft mycket att göra med eftersom han var i Blåvitt och har varit i Häcken här tidigare också.
Ja, han har fått sparken från Helsingborg då ja. Nu ja.
Exakt. Och det, ja, de har väl spelat en match mer så de har lärt 10 omgångar. De har väl 5 inspelade poäng eller någonting, tagit en seger. Så det var nog där. Återigen så blev man väl lite, i alla fall jag blev lite förvånad. De kliver upp till allsvenskan med en ganska dassig, helt okej trupp får man väl säga. Med några spetsspelare men en ganska svag defensiv uppsättning och sådär. Och kommer ju bara upp med ett enda mål och det är att hänga kvar. Sen har starten inte varit bra, de har gjort några bra spelmässiga insatser, de har gjort några mindre bra spelmässiga insatser och framförallt har de bara tagit en seger då. Men jag tycker ändå, fan är det inte lite tidigt ändå? Värnamo och Degerfors och de där nere, de har ju inte heller vräkt in poäng liksom. Så jag vet inte, tror vi att detta blir början på att fler trillar av stolen här nu i tränargänget eller vad tror du?
Ja, alltså det skulle ju inte förvåna mig, för att jag tycker att fotbollen är så otroligt efterbliven på många sätt här, alltså i hur de hanterar just det här med tränare och så. Jag kan tycka att det finns två skäl att sparka en tränare. Det ena är om man då som den här klyschen, man helt har tappat omklädningsrummet, alltså att spelarna är dödless på tränaren i fråga. Det är väl ett rimligt skäl att sparka en tränare. Det andra skälet är ju om man har ett väldigt, väldigt mycket bättre namn som man vet kommer ta över. Man har fått möjlighet att ta en mycket, mycket mer meriterad tränare, eller en tränare som liksom är mycket bättre lämpad för uppgiften, helt enkelt. Men oftast tycker jag att det sker i ren liksom panik. Det sker för att liksom rädda personer högre upp i organisationens skinn. Liksom. Här känns det liksom som att Andreas Granqvist, som ju knappt är färsk på jobbet, liksom, han är väl någon form av sportchef där, får lite tryck på sig från supportrar, resultaten går lite dåligt. Ja, då är det så jävla enkelt att göra sig av med Jörgen Lennartsson, som ju är en oerhört kompetent och kunnig fotbollstränare. Jag har svårt att se att Helsingborg ska få någon som är så väldigt mycket bättre. Jag har inte hört någonting om att han liksom har tappat gruppen på något sätt. Han har ju varit med och tagit upp de här i allsvenskan igen, och det är ju liksom Helsingborg är ju ett sorgebarn de senaste åren med att hålla på och sparka tränare, bedrövliga resultat jämfört med hur det var för ett tag sedan här, så att jag är ganska säker på att det här kommer inte få någon som helst positiv effekt, utan det är helt enkelt jättekonstigt. Så att jag hoppas i alla fall inte att det här är början på en lång rad av liknande ologiska beslut att sparka tränare, när det egentligen inte finns någon annan anledning att göra det än för att personer högre upp i organisationen ska rädda sitt eget skinn.
Ja, nej, men jag håller med i mycket av det du säger, och framförallt så har vi ett sommaruppehåll som kommer här nu. Visserligen de förlorar ju den här hemmamatchen mot Värnamo, och då de leder ju matchen länge och så förlorar de med 4-1. Hemma på Olympia. Det är klart att det blir ju tryck, och Helsingborg har ju en ganska gedigen fanskara då, får man säga, och de är rätt så högljudda. Men det är lite märkligt, de har en match kvar här till uppehållet. Varför kör man inte på Jögge hela vägen ut? Sen har det väl cirkulerat lite olika namn, så där Hasse Eklund har nämnts, Poyar Asbaghi har väl också nämnts, om man sett på lite Twittertrådar och sådär, men det hade känts mer rimligt att vänta. Sen vet vi ju inte hur spelargruppen har liksom ställt sig till Jögge här på slutet. Har han tappat omklädningsrummet, så är det ju, då är det ju som du säger, då är det ju ett skäl att man tar bort tränaren, men fortfarande en match kvar här och sådär. Sen såg jag i och för sig någon statistik som sa att Jögge hade på 27 eller 26 senaste matcherna HF hade spelat, har de tagit 6 vinster. Med både superetta, träningsmatch och allsvenskan. Det är ju inget bra facit alltså. Men nej, det är ändå sorgligt att cirkusen är igång. Och han har ju inte varit där så jävla länge heller. Han tog upp dem i allsvenskan och nu så får han gå här efter 10 omgångar. Ja, vi får se vad som händer.
Ja, det får vi göra. Och jag, som sagt, jag vill se vem som tar över innan jag säger att det verkligen kan ha varit rimligt. För att man kan tycka vad man vill om Jörgen Lennartsson, men jag menar, det är en erfaren fotbollsmänniska. Det är absolut ingen dålig fotbollstränare. Det är en fotbollstränare på en nivå som jag tycker att någonstans att Helsingborg ska vara glada att han ens vill vara där.
Ja, nej, så är det. En annan liten spaning där på lite samma tema, fast också helt annorlunda, med lokal prägel, apropå folk som har försvunnit från sina poster och sådär. Sportchef Igor Krulj, som ÖIS gjorde sig av med något oväntat när det krisade för dem. Då var det ju ett beslut som fattades när de hade torskat, var det 4-1 kryss och sådär. Han var ju tillbaka på Gamla Ullevi och satt som åskådare och tittade på ÖIS Trelleborg nu, Brynjas första match. Det måste jag säga, det var fan lite förvånande att...
Ja, det var ju prestigelöst. Det var ingen no hard feelings liksom, utan han klev dit och kunde se sitt lag, eller före detta lag då.
Ja, det bevisade ju, han såg rätt så lycklig ut. Han satt, jag såg han en bit bort och sådär. Så, men det är ju jävligt ovanligt att folk som har fått kicken dyker upp på sitt gamla lags första match därefter, typ, eller andra match, men första hemmamatch. Det var jäkligt förvånande. Men visar kanske också på liksom, någon storhet i honom. Liksom, han går dit där han har inget att skämmas för. Känner han väl i för sig, med att han har också fått mycket stöttning och sådär. Så det är väl därför. Men det var ändå lite annorlunda, måste jag säga.
Men också så kanske kanske att man har skött det här snyggt och på ett bra sätt ändå mellan, eller på ett respektfullt sätt ändå mellan person och förening. Vi ska komma in på Tobias Sana-historien lite senare här, just på temat att det inte verkar ha gjorts på ett särskilt bra sätt det här då. Men jag menar, om Krull är tillbaka här nu så tänker man ju ändå att parterna ändå någonstans respekterar varandra, även om de är skilda vägar. Ungefär som när en relation går åt helvete och man ännu kan ha bra relation med sitt ex.
Ja, precis så. Men sen ska vi ju säga, klubbchef Niklas Albeck och ordförande Per Skånberg, de satt långt ifrån Igor Krull. Så jag vet inte om vi...
Okej, jag kanske inte ska dra för stora växlar.
Nej, men det känns väl, oavsett vilket, jag tyckte det var ganska nice att se faktiskt att han glider dit. Liksom.
Mm. Bra spaning. Jag har också en faktiskt. Ja, du hade ju två till och med, men jag har en. Det är ju cupfinalvecka både på dam- och herrsidan. BK Häcken FFs möte med Rosengård ska vi ta upp lite senare. Men jag tänkte nämna lite om Hammarby och Malmö FF som vi möts på herrsidan här i Svenska cupenfinal på torsdag också. Och jag undrar om det någonsin har hänt nu på typ, vad kan det vara, 5-10 år, att det känns som det skulle vara en superskräll om Malmö FF vinner. Känn lite på det alltså. Det vore fan en skräll om Malmö vann den här matchen. Och jag kollade upp det. De står alltså 3-20 på Svenska Spel på en Malmö-vinst liksom. Där fan kan det ha hänt senast? Alltså det vore alltså en skräll om Malmö FF vinner en fotbollsmatch. Något har hänt i svensk fotboll.
Ja, det är sjukt när man bara lyssnar på det. Och det säger väl någonting om... Nej, det säger inte så mycket tycker jag om att Hammarby är bra, utan det säger mycket om att Malmö FF är på en väldigt jobbig plats just nu. Sen hade de nog, de hade rätt höga odds mot Djurgården också när de skulle med, för det var ju den här 13 spelare borta eller sådär. Mm. Men oavsett vilket, jag håller med dig, det är ju, eller, ja, det är fan en skräll nu. Alltså för de är ju pressade och de mår dåligt och det är lite 2018-vibbar där med Magnus Persson på det hela. Även om jag tycker Milos hittills har agerat väldigt så lugnt och sansat, så får man ändå lite de vibbarna. Fan, tre raka förlust i Allsvenskan, och när fan hade det hänt senast? Det var, vad var det, 20...
Ja, det är 2018 tror jag.
Ja, det var 2018,
ja,
det var
den här Magnus Persson-vevan.
Okay. Ja. Så det är anmärkningsvärt.
Däremot den matchen där är också lite intressant, för att Hammarby har ju sin stora publik. Nu var det snack om att de vill försöka utöka Tele 2, för de har sålt ut 7 av 9 matcher. Vi talar alltså om att de har sålt över 30 000åskådare på 7 av 9 allsvenska matcher. Det är klart, när det här stora publikunderlaget pågår år efter år, då bygger de liksom en ekonomi, de bygger en bas, de bygger en grund som förr eller senare kommer göra dem till liksom en ganska mäktig spelare. Och sen har vi hela med Zlatan sitter i styrelsen där och hans relation till Malmö FF, och nu kanske de knäcker Malmö i cupfinalen här. Så jag undrar om vi liksom inte ser början på en framtida ny rivalmatch i svensk fotboll. Jag menar, när man pratar med MFF-fansen om det här nu, så låtsas de vill inte riktigt låtsas om Bayern. De tycker inte Bayern är liksom ingen stor konkurrent, för de har inga titlar och allt där. Och det har de ju visserligen, de har inte så mycket. Men jag menar, rivalitet börjar ju någonstans, och jag tror att vi börjar se embryo till en ny rivalmatch här. Särskilt om Hammarby skulle vinna här nu överlägset. Sen har de platta till MFF med typ 3-0 i en cupfinal här, och Zlatan liksom står och flinar med Milan-pokalen i ena näven och Svenska cupen bucklan i den andra på läktaren efteråt. Vilket ju inte alls är omöjligt, för det skulle han ju tycka om. Så det är klart att man kan se embryo till en ny rivalmatch i svensk fotboll.
Ja, det håller jag absolut med om. Alltså, som du säger, de har byggt det här över tid, och det har ju visat att det är liksom ingen fluga det här heller, att det kommer mycket folk till Tele 2 när Bayern spelar. Och det gjorde det innan de fick framgångar, och det gör det fortsatt så naturligtvis när de får framgång. Och de känns som att de växer till sig hela tiden. De blir lite liksom lite mer tuppkam hela tiden. De blir lite mer erfarna. Nu vann de Svenska cupen i fjol. Nu har de chans att ta andra raka cuptiteln. Sen är det naturligtvis att de spelar en helt annan liga när det gäller meriter och kontra Blåvitt och Malmö och även AIK och flera andra klubbar. Men absolut, den ekonomiska basen som de har, och som också gjort ett liksom gediget, nu var det lite cirkus här med Milos och sådär i fjol, men annars har de ju jobbat på ganska liksom gediget och stabilt också under en längre tid. Så säg om ja, men 5-10 år, då kanske det är, om det fortsätter så här, att det är Malmö och Hammarby liksom som tampas och sådär. Sen vill jag väl ha sagt ändå att jag räknar inte ut Malmö i den här cupfinalen. Jag tror bara för att vi skulle sitta här och snacka det här så går de och vinner den där jävla cupen som de inte har vunnit sen, när fan är det, 89 eller någonting?
Ja, det är 87 eller 89 eller något sånt.
Nej, det hade faktiskt inte förvånat mig.
Nej, det ligger väl något i det. Men med det sagt, det känns ändå som det vore en skräll om Malmö FF vann Svenska cupen 2022. Och apropå Malmö... Jag var ju på plats där i söndags tillsammans med BK Häcken, och det var, måste jag säga, var en jäkligt häftig fotbollsmatch. Jag vet inte om du hade möjlighet att se den.
Jag såg bara små bitar av den. Det var ju så mycket där. Det var Premier League-avslutningar och det var Serie A-avslutningar och det var Blåvitt Elfsborg.
Det var många skärmar igång.
Det var många, absolut.
Jag var ju på plats i Malmö där då, och Häcken vinner ju den här fotbollsmatchen med 2-1. De kliver upp i en delad serieledning. Tack vare den segern skickar ner Malmö FF på en sjätte plats, trots att Malmö har en match mer spelad också. Och det var inte på något sätt oförtjänt den här segern. För jag menar, alla lag som kommer till Malmö, nästan alla i alla fall, de blir liksom i perioder tillbakatryckta. Malmö maler på med sitt liksom tunga artilleri. De hade ju en bra startelva trots skador. Jag menar, Ola Toivonen spelade, Isak Kiese Thelin spelade, Berget spelade, Rex var med. Alltså de hade ett hyfsat lag, även om Christiansen inte var med och så här. Men grejen är att skillnaden mot exempelvis när Blåvitt var där var ju att de här perioderna när de blir tillbakatryckta, de blir så långa för IFK Göteborg. Häcken har ett så otroligt skickligt innermittfält i Samuel Gustafsson, Gustav Berggren, Mikael Rygaard, vi har sagt det många gånger nu, så att de klarar liksom konsekvent att spela sig upp igen. Det går inte så lång tid. Det kanske går en halv minut, men sen får de tag på bollen och så spelar de sig fram, kommer till avslut, kan omgruppera, ställa sig lite högre, så det blir inte det där liksom massiva trycket mot dem. Och i och med att de är så bollskickliga, Häckens mittfält, så kommer de också, ett, och som jag sa, till avslut, två, de gör inte så många onödiga bolltapp, och då blir det inte de här liksom, då blir det inte de här bra omställningslägena heller för Malmö FF. Så varje gång Malmö egentligen anfaller mot Häcken så är Häcken väldigt samlade. Och är de samlade, då är ju Johan Hammar en gigant. Liksom. Om inte han liksom får liksom, bli för utlämnad och så, då är han ju jättelång och har jättelånga ben och är vägen överallt. Liksom. Så att han var ju grym Hammar i den här matchen. Liksom. Och då, så helt plötsligt såg det ut som de hade en solid defensiv också ovanpå allt detta. Men jag tror det bottnar just i att de är så skickliga på att spela sig ur situationen, de här tre mittfältarna. De kommer till sina avslut. Det blir liksom inga dåliga, dumma, onödiga bolltapp som de måste liksom rädda upp sen hela tiden. Så att de vinner den här matchen på sina kvaliteter, skulle jag vilja säga. Sen betyder inte det att de liksom slår Malmö FF sex gånger av tio. Liksom. Det är inte det jag säger. Men när Malmö är lite obalans, Malmö ändå inte har det bästa laget, då har Häcken ändå sådana kvaliteter så att de kan vinna den här matchen på egna kvaliteter, helt enkelt.
Hammar, han kan mer än att försvara Gotland, med andra ord.
Alltså. Ja, det visar att han är fan. Alltså, han just nu försvarar han Hisingen med den här. Den saken är klar. Det flög ju åtta attackhelikoptrar över stan här förut. De vände möjligen när de såg Hammar igen, för då är de borta i alla fall.
Ja, det var säkert så. Nej, men det du är inne på där, det centrala mittfältet. Nu har ju serien satt sig, och även om du skrev någon krönika där, att vi måste vänta en omgång till eller någonting innan vi kan slå fast att Häcken är där uppe för att utmana. Men när man försöker göra någon form av summering och samla lite vad man har sett av Häcken, så är det framförallt här under de här 5-6 sista matcherna, det samarbetet som det centrala mittfältet, hur de kuggar i, hur de synkar med varandra, hur de kompenserar varandras kvaliteter och spetsegenskaper där de är lite svagare, och liksom, ja, hur de hittar ihop, det är enligt mig, även om Jeremy har gjort mycket mål och varit sylvass, och det även Hovland har varit viktig, och Högmo har visat fingertoppskänsla i byten och så vidare, så tycker jag den trion är den enskilt viktigaste faktorn till att Häcken går så här jäkla bra. För jag blev så imponerad över vilket lugn de har. Och Rygaard, han blir bara bättre och bättre. Alltså, jag tjatar om honom, men jäklar vad fin han är med bollen. Och han har inte så mycket felprocent nu längre som i början. Och så Berggren som har hittat rätt i sin lite mer framskjutna roll. Och Samuel Gustafsson som, ja, han spelar ju otroligt hög nivå just.
Ja, alltså jag håller absolut med, och det var intressant, du tog upp det där med att tabellen sätter sig efter 10 omgångar. Det är ju ett sånt där uttryck att den gör, alltså att inte att alla placeringar blir exakt som de blir, men att som topp är efter 10 omgångar, så blir toppen. Så att nu ligger ju då Hammarby, Häcken, AIK där. Alltså, ska man säga då att tabellen har satt sig, då kommer de tre vara topp tre även när serien är slut, fast kanske inte nödvändigtvis på exakt de positionerna. Mm. Riktigt så stenhårt går det ju inte att säga att tabellen sätter sig. Vi tror väl ändå att Malmö FF kommer att när de liksom har fått ett transferfönster här och förstärkt truppen ytterligare, och du har en tung höst liksom, då borde de blanda sig i de där tre. Men utifrån vad som går att veta här och nu, och med ganska stor då övertygelse, går det ändå att säga att jo, men Häcken kommer nog fan vara med liksom och utmana de här liksom Europaplatserna ändå. Och bara det tycker jag är bättre än vad jag trodde att de skulle göra.
Ja, det är bättre. Jag vet inte vad jag tippade. Jag tror att jag satte dem som 8. Och jag hade, när jag gick in efter att ha sett dem i kuppen, så, och debaclet där mot Hammarby, så ja, mina förväntningar på Häcken, de gick ner rätt så rejält där faktiskt, även om de som vanligt så pigga ut i början av försäsongen och sådär. Men jag tycker verkligen, jag såg att Jeremejeff uttalade sig lite om det där derbyt mot Blåvitt blev någonstans en liten nyckelmatch, för någon annan som sa att Bayern i kuppen blev en nyckelmatch, men jag håller med Jeremejeff där, för fram till dit, så även om de hade gjort en bra match mot AIK och sådär, och de åkte väl upp och spela kryss mot Degerfors, eller hur? Nej, de vann mot Degerfors, ja, men med viss problematik.
Udda
precis. Men det var ändå så här, derbyt mot Blåvitt, där blev de ju ganska, de blev ganska lästa alltså, och kom inte igenom, kom inte in bakom. Nu, sen dess har de liksom fått fler dimensioner i sitt spel, och jag tycker de kan hantera alla olika typer av motstånd också. De åker ner och kan spela mot ett tungt Malmö som maler på, är så svåra att slå där nere. De liksom manövrerar ut Henrik Rydströms luriga Kalmar, och de har, nej, jag vet inte, jag tycker de har visat på fina kvaliteter på många fronter. Så får de behålla Jeremejeff och det inte blir någon liksom skadekaos här nu, så känns det som att de, även om jag inte ska slå fast att de är topp tre och sådär, så de kommer ju vara med där uppe liksom.
De kommer vara med där uppe, det tror jag också. Ja. Förutom det du precis nämnde, jag har det som punkt här i mitt körschema, hotet mot Häcken, och det är för att jag tror om man läser mellan raderna vad alla människor säger och vad Jeremejeff själv känner eller säger, jag tror att det nog är ganska stor chans att han faktiskt lämnar, särskilt nu när han har gjort en sån vår, och scouterna ser att det står nästan tvåsiffrigt i målprotokollet. Det är klart att det kommer komma bud på honom, och eftersom han någonstans ändå verkar mellan raderna, tycker jag, sugen, så tror jag faktiskt att han kan försvinna här. Och ja, då får man i alla fall ett kvitto på exakt vad hans betydelse har varit.
Ja, så kommer det bli. Jag såg att han vill inte ge dig rubben där, att han stannar i säsongen ut.
Nej, jag försökte, kan du lova Häckenfansen nu då att du blir kvar året ut, men det gick han inte, och det var därefter höll han också något långt jävla resonemang om att när han kom hem i fjol så var det kanske meningen att han skulle iväg direkt och så vidare. Alltså han har något sånt. Men så blev det inte så, och så vidare. Så det kanske blir nu. Det är det jag liksom, mellan raderna tycker jag ändå anar att kommer det ett bra bud, så säger varken han eller Häcken nej. Det är ju möjligt att till och med finns någon form av klausul här, kan man ju utläsa också.
Ja, men precis. Och jag tror också det är väldigt sannolikt. Han är ju också i den åldern där det börjar. Jag ska inte säga att det är hans sista chans, men det börjar ändå bli så här att vill han testa på någonting mer än det äventyret han har varit på, så är det ju ett ypperligt läge nu. Samtidigt så förstår jag att skulle Häcken tugga på här, så är det ju säkert inget enkelt val att bara lämna Hisingen med det flowet de är i och den perfekta rollen som de har hittat för honom där. Så det är säkert svårt för honom, men det är klart att mycket, mycket tyder ju på att han kommer försvinna i sommar.
Jag har en Svennis-skala här på Häcken förstås efter Malmö-matchen. Vi har redan nämnt en del av dem, men vi kan formalisera det här då. Bra ger jag till Johan Hammar, som sagt, som hade ett långt ben i vägen precis överallt. Gjorde sin bästa match i Häcken. Jag ska inte säga någonsin, för så noga har jag inte sett dem, men bästa prestationen Hammar har gjort i år i alla fall. Mycket bra ger jag till då, måste jag ge till Alexander Jeremejeff, för att han gör ju ett mål, och han spelar faktiskt också fram till det andra målet, ganska lurig passning där bakom ryggen. Han tittar liksom inte ens upp, utan han släpper den. Och vem släpper han den till idag? Jo, han släpper den till den som blir mycket, mycket bra. Det vill säga Gustav Berggren. Och jag ska förklara varför. Jo, för att vi har pratat så mycket om Samuel Gustafsson. Vi har pratat så mycket om Micke Rygaard efter då hans slarviga första insatser. Men efter det har vi hyllat Samuel Gustafsson oerhört. Vi har hyllat Rygaard oerhört. Att nu Häcken i den här svåra matchen lyfter sig ytterligare en dimension. Det är för att nu levererar också Gustav Berggren på absolut topp i det här tremannamittfältet. Och då har vi liksom inte bara, vi har liksom inte bara toppbetyg på Samuel Gustafsson i prestation. Vi har inte bara toppbetyg på Micke Rygaard i prestation i den här matchen, utan vi har även liksom mittfältstoppbetyg egentligen på Gustav Berggren också i här. Och då talar vi liksom om tre mittfältare tillsammans som spelar samtidigt på absolut högsta nivå. Och det är ju liksom också förklaringen till i den hyllningen du hade här nu alldeles nyss av det här mittfältet. Nu är det tre liksom som levererar på topp. Så därför får Gustav Berggren i den här matchen mycket, mycket bra. Han gör ju faktiskt också det här målet där han lurar Lasse Nilsen med liksom en riktningsförändring på Jeremejevs passning då, och blir fri och lägger in den. Och det är klart att det blir ett litet plus i kanten då.
Såklart. Nej, men han har inte varit någon poängmaskin tidigare, och det har väl inte varit hittills i år heller, men han är ju ändå där. Han kommer upp till de lägena lite ofta. Jag tycker han har utvecklat den biten av sitt spel, att kunna kombinera lite närmare offensivt straffområde, också komma till lite fler avslut, och den aktionen han gör där mot Malmö liksom, det är ju klass.
Mm. Ska bara säga det sista om Häcken innan vi släpper dem. Det är ju Häckens första mål. Vi måste ta upp det. Tänkte du på det? Det är ett Malmöinlägg som Thomas Tortland, som för övrigt också kom in och gör sin bästa match hittills, ytterback. Det är ett inlägg från Malmö som Tortland bryter i eget straffområde. Spelar Rygaard vidare till Uddenäs, vidare till Jeremejev som gör mål. Det tar alltså 10 sekunder från Tortland spelar bollen ur eget straffområde till att bollen på andra sidan ligger i Malmös mål. 10 sekunder via 4 spelare. Alltså det är sån jävla omställning. Det är ett av årets mål. Alltså årets mål blir ofta så här snygga skott i krysset. Ja. Så, men du vet, när det är så här många prestationer så snabbt över hela planen. Jag är jävligt svag för den typen av mål alltså.
Ja, men det är grymt, och det kan jag tänka mig att det jublades lite extra inombords hos både Högmo och Foyston där, som väl drillade det hårt nere i Marbella. Kommer ihåg att ni rapporterade om att det skulle jävla gå undan när det kom till avslut liksom.
Ja, men exakt så var det. De stod ju och räknade liksom 3 sekunder efter de kommer över på offensiv planhalva, eller 5 sekunder eller 7. De hade lite olika system för det här. Här har de 10 sekunder från eget straffområde till boll i mål. Alltså det här är ju det exakt den fotboll som Häcken vill spela i. Ska du liksom ha en instruktionsfilm för hur de vill göra, så ser det ut ungefär så här.
Ja, nej, men det...
Återigen, ska jag bara flika in det. Det är ingen av de här, jag menar, Tortland slår ju första bollen, men jag menar, Rygaard är inte jättesnabb. Uddenäs är genombrottsstark, men han är ingen raket. Jeremejeff är ingen raket. Ingen av de här är snabba, tänk på det.
Nej,
ändå
nej.
Går det så fort. Ja. Det beror ju på liksom det här att de har såna fina utgångspositioner. De är så bra på att flytta bollen snabbt.
Mm. Och smarta. De är jävligt kloka spelare som liksom ser de här vägarna fram. Så är jäkligt vackert mål. Jag kommer ihåg Blåvitt gjorde ett sånt mot Djurgården hemma i höstas också, där den gick på ett snöre och så slog, om det var Sana eller Berg som slog in den, öppet mål, eller Willemsson eller vem det var. Men det var ett sånt mål också. Jag håller med dig. Sådana mål är jäkligt läckra.
Undrar om inte det var Tobias Sana som gjorde det målet faktiskt, för i så fall har vi en väldigt passande övergång här. Vi säger att det var Sana som gjorde det, för vi ska nämligen gå över till IFK Göteborg och Tobias Sana, som de ju nu har då brutit helt med. Grejen är att de skriver i sitt pressmeddelande som kom här för några dagar sedan att de avslutar samarbetet, och jag kollade upp det här. Vad innebär det när man skriver att de avslutar samarbetet och inte avslutar kontraktet? Jo, det är då likställt med att man avskedar personen, och ett annat ord för att avskeda någon är ju att sparka någon. Så att de har helt enkelt gett Tobias Sanna sparken här. Då tycker jag att frågan hamnar på en annan nivå än när vi har diskuterat den tidigare. Jag hade inga problem med att Micke Stare markerade. Han har sina skäl att göra det sportsligt. Något händer, han måste markera. Sanna var hemma en vecka. Det var inga konstigheter. Tränaren måste bestämma. Men att IFK Göteborg sen därefter, Håkan Mild och kompani, inte lyckas hitta liksom en bättre lösning än att det leder till att de får sparka Tobias Sanna, som har gjort så mycket för den här föreningen och som liksom är så uppskattad på många sätt, och som har varit där så länge och spelat så många matcher, att man liksom inte... Att man inte hittar ett annat avslut på det, det tycker jag är jävligt anmärkningsvärt.
Ja, jag håller med. Alltså det måste liksom ha satt sig. De nämnde väl på något sätt att Sana liksom hade satt sig på tvären lite, kunde man väl läsa mellan raderna och sådär. Men jag tycker ändå det känns...
Man har kunnat prata med varandra ändå liksom.
Ja, och det känns så onödigt. Återigen, det är ju läge här. Hade de bara liksom hållit ut detta lite så kunde han gått på en övergång i sommar istället. Löst något schysst där liksom på något sätt. Nu blir det ju väldigt... många höjer på ögonbrynen, som du säger Sanna, alltså, visst han har haft hans relation i och runt och till Blåvitt har varit väldigt fin, men den har också varit väldigt brokig och det har varit stökigheter på vägen, men det känns ändå, som jag har sagt tidigare, jag tycker bara det är sorgligt. Snubben, han är ju med på väl kamratstenen allting och så ska det sluta så här. Jag tycker det känns bara dumt liksom.
En annan grej som är lite märklig i det hela, det är ju att Tobias Sana fortfarande inte på något sätt heller har uttalat sig. Det kan ju vara värt att säga här att, jag menar, vi har ju sökt honom. Vet du hur många gånger jag har ringt honom och skickat sms och försökt prata med folk runt honom. Det är ju fan inte ens att få tag på hans agent liksom. Det är väldigt konstigt, för att det blir ju en väldigt slagsida i rapporteringen kring det här. Nu har ju IFK Göteborg i ett pressmeddelande gått ut och sagt att han har betett sig okamratligt, och sen har liksom tränare, klubbdirektör, ordförande gått ut liksom och pratat och förstärkt den här bilden då av att han har betett sig okamratligt, men det kommer ingenting från den andra sidan. Det, jag vet inte riktigt vad exakt man ska dra för slutsatser av det, men det är väldigt ovanligt.
Ja, det är det, och det... Ja, jag tycker det är lite tråkigt, alltså man står ju ändå, jag i alla fall, om man bara backar från att man är journalist liksom, att man som läsare eller som fotbollsintresserad eller supporter eller vad för roll man ikläder sig, så tycker jag alltid man vill ju ha både, och det är lite samma sak med, om vi tar ÖIS här nu, när de har försvunnit, Igor Krulli har försvunnit och Dan Ivarsson har försvunnit, de uttalar sig inte, utan det är klubbens historia som blir den historien som finns, såvida inte vi eller någon annan journalist eller på annat håll lyckas gräva fram detaljer om det. Men jag tycker lite synd för Sana. Samtidigt, det finns säkert någon anledning till att han känner, det är ju också, uttalar man sig, det är ju en balans det där. Det kan också göra mer skada om det inte blir riktigt på rätt sätt, och han kanske också liksom vill verkligen väga sina ord noga här, och man vet heller inte, det kan ha någonting med det avtalet eller om de har kommit överens om någonting som gör att han inte heller vill eller kan uttala sig.
Ja, och även om man som journalist i det här läget skulle liksom gräva fram en alternativ historia, så den typen av historier, de blir alltid ganska tunna, för de bekräftas ju aldrig riktigt. Nej. Liksom sen säger jag inte att det är fel att journalistiskt att ge en annan sida, det tycker jag man ska göra, men de har lite svårt att få fäste, de där historierna, ifall det inte är någon som officiellt liksom kan bekräfta någon del i det. Det blir ganska svävande, läsarna blir ju då utlämnade till att lita på tidningens källor ungefär
lite så.
Så att det är också liksom svårt och en svår balansgång. Men klart är ju att det har blivit väldigt massivt mot Tobias Sana nu, när IFK Göteborg uttalar sig hela tiden med ordförande och allting. Och jag menar, det är de väl i sin fulla rätt att göra. Jag menar, vi söker dem och så. Men det blir en märklig situation helt enkelt.
Ja, och sen tycker jag ändå att bland supportrar, så här, visst, det man har ju sett att det har förekommit kritiska inlägg, men framförallt så är det ju fortfarande många som undrar, för det är många blåvitt supportrar som har Tobias Sana väldigt nära sitt hjärta liksom. Snubben är ju väldigt uppskattad för det han har gjort, så det har vi varit inne på, han betyder mycket för föreningen, gjort mycket gott för föreningen, och man ser så här folk som ändå har lagt ut lite, ja men så här, Sanas höjdpunkter och lite sådana grejer, men det är klart att det blir ju också så här ett, från vissa håll, jävla liksom, han sätter sig över klubben och det, ja, det blir snedvridet ändå, just eftersom rapporteringen också ser ut som den gör.
Ja, jag såg att Daniel Andrén heter han, var på Bara Ben, skrev en krönika liksom som försökte någonstans titta förbi konflikten och sätta ord på Sana som person och människa. Det var jävligt fin den krönikan, och ja. Det var ingen annan som hade skrivit något sånt liksom. Det hade inte sett en bokstav i media knappt som hade tagit det som gett den bilden helt enkelt. Så den krönikan var jävligt vältajmad och jävligt fin.
Ja, det håller jag med om. Det var
Ja, precis. Det var på ett respektfullt sätt åt alla, alltså åt alla håll. Det var verkligen respekt rakt igenom och ändå sakligt och bra. Liksom. Ja, det är plus för honom faktiskt, Andrén där, om man heter så.
Ja, vi lämnar Sana där. Jag tror precis som Håkan Mild sa i en intervju med Sportbladet där att sista ordet förmodligen inte är sagt. Förr eller senare så kommer väl Sana, antar jag, uttala sig, eller det kommer bli någon form av efterspel på det här. Jag är inte alls säker på att allting liksom är löst så som alla vill, men som sagt vi får väl se, men jag tror att det ligger något i det Mild säger där när han säger att sista ordet inte är sagt. Men vi ska lämna det här och gå in på det mer sportsliga kring IFK Göteborg som ju förlorade med 3-1 mot Elfsborg. Den matchen fick jag välja bort, ish i alla fall. Jag såg den på mobilen, så jag är väl inte liksom bäst lämpad att analysera den. Jag var ju i Malmö och kollade Häcken som gick före där, men såg den ändå på mobilen. Men du följde den lite noggrannare vad jag förstår.
Ja, det gjorde jag. Och det är väl bara konstatera, IFK Göteborg förlorar igen och jag tycker de gör en första halvlek som, jag vet inte fast, jag tycker de kliver in i matcherna på ett sätt som är att de lämnar över taktpinnen. Vi har sett det mot Malmö, vi har sett det mot AIK, vi ser det mot Elfsborg. Självklart ska man ha respekt för det här motståndet. Elfsborg är otroligt bra på sin hemmamatta där och när de får spela med fart och sådär. Och det är klart att Blåvitt vill inte kliva för högt upp då, tappa boll och riskera att bli liksom manglade i löpningarna hemåt. Men det blir liksom ett mellanting. De kommer inte in i det här taget och Elfsborgs högerkant, de massakrerar ju Blåvitts vänsterkant där med Oskar Wendt som har det otroligt svettigt när bollarna kommer in bakom. Han får inte jättemycket hjälp av Kevin Jakob bakåt heller och de kom gång på gång på gång och det var nästan lägen. Och sen själva målen är ju, det är ju dråpliga, det är ju tre skitmål Blåvitt väl släpper in och det målet de själva gör är ju återigen klass. Marcus Berg var han ju involverad i 6 av 9 mål nu tror jag eller någonting. Men summa summarum, det är en bättre andra halvlek men insatsen är inte tillräckligt bra.
Får du ihop en svenneskala på det ändå eller?
Ja men det tycker jag ändå att jag får faktiskt. Jag säger att bra trots 3 insläppta så vill jag ändå lyfta Johan Bångsbo igen. Det är klart att kollektivt så kunde de ju gjort det bättre allihopa, men jag kan inte säga att han är direkt ansvarig eller kunde gjort så mycket annorlunda på de målen som kommer till. Sen tycker jag han är väldigt fin med bollen, alltså jag är ruskigt imponerad av den här killen, alltså hans vänsterfot, flera öppnande passningar både på kant och centralt och så himla lugn också och bra i kamperna och sådär, så han var bra.
Han är ju vänsterfotad, men han använder ju högen också.
Ja, alltså han ser väldigt bekväm ut hela tiden. Och det han tycker jag verkligen de ska fortsätta satsa mycket på. Så.
En fråga där då, för att Kalle Johansson har vi hyllat väldigt mycket med all rätt. Men han fick ju mycket skit efter den här matchen. Och det var många liksom som undrar vad som händer. Blir Kalle, även om jag håller med om, för jag hade också med Bångsbo här mot Varberg på min sån här svenneskala. Jag tycker också att han har varit fantastiskt fin i de här 2 matcherna. Men blir Kalle lidande när han inte spelar med Bjärsmy som är så väldigt rutinerad? Att han mer får liksom rädda upp saker och så här nu?
Ja, det är väl ändå en intressant reflektion.
Alltså, eftersom de ändå släpper 3, ja, det har de inte gjort precis tidigare.
Nej. Sen tycker jag, alltså, jag kan ju inte säga att jag upplever det som att Bångsbo liksom inte tar för sig tillräckligt, att han hamnar fel i positionering eller sådär. Men Kalle och Bjärsmy har ju spelat tillsammans länge nu, förhållandevis länge nu. Och det är klart att det behövs ju lite tid att sätta sig. Kalle har väl mer spelat vänster mittback exempelvis när han spelar med Bjärsmy, har spelat höger mittback i och med att Bångsbo är vänsterfotad. Det är ju en liten ändring. Och sen har, om man får säga något med Kalle Johansson, jag tycker han har gjort en grym vår, liksom kanske varit en av Blåvitts absolut bästa spelare, så han har ju lite svårt när det går undan på plasten och jag vet inte, fastän det påminner lite om fjolåret där han var nästan där, alltså han är ju involverad i 1-0 målet så är han ju inte tillräckligt snabbt framme, ingen hinner undan, men Kalle är den som är närmast. 2-1 målet är han ju olycklig igen där när han styr in den i ett mål, sen är han nära att styra in ett skott till i eget mål, det höll på att bli 2 självmål, och 3-1 målet som Elfsborg gör, då blir han ju uppsnurrad av Ondrejka, kommer tillbaka men får inte undan och så halkar Jallo och så är det, han gjorde en svag insats, men Jag tror ändå att han kommer fortsätta att ta för sig och ge dem lite tid nu, så tror jag det kan bli bra med de två ändå. Mm.
Mycket bra.
Marcus Berg, han gör målet och han bäddar upp för ytterligare ett par riktigt vassa chanser för Blåvitt. Sen gör han ingen monstermatch, men i de avgörande lägena är han ju sylvass. Blåvitt hade inte haft mycket av matchen när han kvitterar till 1-1, och det är ju ren och skär klass. Men det var länge sedan jag såg Hilmer som skrev, vår kollega där, skrev en 5 punkter efter matchen, att Marcus Berg var väldigt frustrerad, och jag tror fan inte jag sett honom så frustrerad i en match sedan han kom tillbaka. För det var mycket utslagna liksom händerna, och det var suckar, och han kände som han hade väldigt svårt att hålla uppe, du vet, den där att man vill visa att man leder och att man inte påverkas, men han såg lite uppgiven ut emellanåt, eller han blev förbannad liksom. Det var mycket känslor på honom. Han medgav väl det efter matchen också, att han hade svårt att liksom hålla känslorna i styr, men trots det och sådär så gör han ändå det mycket bra. Mm.
Och mycket, mycket bra då, som Svennis hade sagt.
Ja, det får han ju inte för sin insats på kanten, men däremot får han det för sin insats på centralt mittfält. Kevin Jakob där, Amir Alamari startar bredvid Gustav Svensson, tar inte alls chansen tycker jag. Sen när det kanske, kan det varit 25 kvar eller någonting, så kliver Jakob in centralt. Och där börjar han totalt dominera matchen. Alltså det var på en...
Spelade de med två då? Eller gick de på tre centralt? Eller?
Nej, de spelade han... Jakob klev liksom in bredvid Gustav Svensson. Ja. Norlin kom in på ena kanten, Kanel in på andra, och så Berg och Willemsson där uppe då. Men Jakob, alltså han styr ju allt. Han tog sig förbi, han dribblade förbi, han matade ut fina. Jag tänkte, vad fan händer? Varför spelar de inte Jakob centralt? Det var en otrolig insats. Jag ser flera har skrivit liksom berömt honom för det. Och det var... alltså det man kommer komma ihåg från den här matchen, förutom att Blåvitt förlorar och att det är på taffliga mål och sådär, så är det ju Jakobs insats som centralt mittfält. Jag hoppas för Blåvitts del att Stare ger honom chansen där och liksom ser vad det kan bli av det.
Men då måste han nästan gå på tre centralt, va? De kan inte spela Gustav Svensson och Kevin Jakob som centralt.
Det tycker du inte kan, de vet det?
Jag tror inte det. Alltså,
defensiven lite är som,
nej, men för, lite som vi pratade om Dan Ivarsson och att han håller fast vid vissa saker. Jag har jävligt svårt att säga att Stare ställer upp en... Då får jag nästan köra en diamant i så fall.
Ja, kanske.
Där Gustav får vara ett väldigt tydligt sittande. Jakob offensiv och sen ha yttra som kryper inåt lite. Ja. Om man inte kör liksom tre då, att han kör Gustav som sexa och sen Jakob och Tern som åtta liksom. Ja, men då måste han ju spela tre i anfallet också.
Så. Ja, jo, det är ju lite, ja, eller att man använder Jakob som någon tia kanske bakom Berg eller någonting, jag vet inte. Men han måste in och han måste ju in centralt. Även om man inte ska dra för stora växlar på en 25 minuters sekvens liksom, så det var för bra. Dessutom så låg han ju bakom också 1-1 målet som han spelar fram till Berg med en fin skottfint och sådär. Så han var mycket, mycket bra.
Ja. De får ju mycket skit i IFK Göteborg och väldigt, väldigt mycket kritik. Jag har lite liksom fortfarande svårt att stämma in i den här kritiken så som den uttrycks liksom. Alltså det är så väldigt mycket prat om att IFK Göteborg inte har någon röd tråd och så, men jag menar, de har ju en blodröd tråd liksom. Alltså de gör ju sig av med liksom människor som inte står för den linjen som de just nu driver stenhårt. Jag menar, alla från liksom Roger Gustafsson, Jonas Olsson, Micke Stare, Håkan Mild, Torbjörn som scouten som de har tagit in liksom, alla är ju står ju någonstans för samma sak. De har liksom spelare som är ja, men utpräglade den typen av spelare, i alla fall de som mest spelar i startelvan. Så att jag menar, de följer ju en jävligt tydlig röd tråd vad de vill göra. Sen kan man ju tycka att den röda tråden är åt helvete fel och att de borde göra tvärtom, men det råder ju ingen tvekan om att de liksom någonstans drar åt samma håll där. Och det har de ju egentligen börjat med nu, och effekterna av att välja väg, de syns ju inte på ett halvår, de kommer ju synas om 2-3 år. Jag menar, Stig Torbjörnsson, ny scouten, han har ju inte gjort en värvning än. Man kan ju inte börja liksom utvärdera effekten av en organisation som har byggts nu innan han liksom kanske har haft, vad ska vi ge det, 2-3 transferfönster. Man kan liksom inte ta in effekten av att de nu lyfter upp 10, vad är det fan, är det 10 juniorspelare? Mm. Det kan vi liksom inte se effekter av förrän också om 2-3 år. Allt som liksom en ledning gör, det syns ju på sikt. Så att jag har liksom mycket svårt för att förstå det här att okej, nu går resultaten emot, men då ska man riva upp allting. Jag kan aldrig, för då kommer du aldrig komma någon vart. Du måste ju liksom ge det här tid om du vill ha en förening som jobbar efter en viss linje. Sen kan man ju säga så här, nej, IFK Göteborg ska inte börja jobba, eller IFK Göteborg ska inte jobba så här, det här är helt fel väg. Ja, det kan man tycka, men då får de ju kicka 5, de får ju ta bort hur många som helst och göra något helt annat och börja om igen, vilket inte heller kommer visa sig effekter av på ett par, tre år liksom. Så att det kan ju låta hur tråkigt som helst, men jag tycker att man liksom inte kritiserar dem tillräckligt. Men jag menar, vad fan ska man kritisera? De har valt väg, de följer den vägen. Effekterna ser vi om några år.
Ja, nej, alltså själva väg, jag håller med dig. Jag tycker också att tråden är blodröd. De har liksom gått tillbaka till IFK Göteborgs identitet, och det har vi ju pratat om i tidiga avsnitt och så här. Det jag förstår är ju naturligtvis frustrationen som, alltså Micke Stare, alltså det är ju han som nu är ganska isolerat, det som folk kanske riktar kritik mot. Det finns de som gärna säger att han är kvar, men det börjar ändå gnissla lite grann, och han och Berg var ju framme och pratade med fansen efter slutsignal och de var missnöjda och sådär. Men det är väl att det, man hade förväntat sig att de skulle göra det de har valt, det ska de ju kunna göra bättre med den truppen som de ändå har. De ska ju inte vara nere på 11:e och återigen liksom spela med sex raka matcher utan seger. Det är ju det som pyr, men jag håller med dig, alltså man kan inte påstå att IFK Göteborg inte har någon tanke eller det saknas liksom så här. De
sen kan man ju inte byta, sen när man ska byta tränare då, ja, återigen för så här, för att göra något sånt. Då kan de kan ju inte ta in en Rydström typ, för att hela övriga organisationen går ju en helt annan riktning. Ja. Det går liksom inte att nu plocka in någon helt annan. Ska de ha en ny tränare, då får de väl ta in Högmo då. För jag menar, Häckens fotboll, det är ingen större skillnad på det liksom mot vad de vill göra. Det är bara att Häcken gör det bättre liksom. Ja. Men det är ingen jättestor skillnad i grundprinciperna i spelet så sätt. Liksom. Så att jag vet inte, det är klart man kan ta in en ny röst eller en ny tränare för att få en ny röst om han nu har tappat omklädningsrummet eller om han har ett jävligt mycket bättre namn. Men jag tror inte frågan handlar om det, utan frågan handlar helt enkelt om att ge det här tid, värva, låt den här scouten som de har anställt värva de spelare över tid som passar in i helhetstänket, ta upp de juniorerna som man tycker passar in i linjen, få ner kostnaderna genom att ha 10 spelare där, alltså det är ju så de arbetar nu, och det är ju en tråd helt enkelt.
Ja, nej, jag tror inte heller på det, men sen är det klart, alltså, vad händer om IFK Göteborg förlorar mot Sundsvall nästa match?
Det har redan sagt att de inte gör.
Nej, det är fel. Nej, men då,
alltså, vi vann ju Sönsvall senast.
Ja, precis. Så de är på gång nu här. Nej, men jag tror inte heller att Blåvitt inte vinner den matchen. Men då blir ju då återigen, då är vi ju där. Då kommer det prövas här.
Men då måste, fan, jag saknar liksom att de har lite ryggrad i klubbarna. Alltså, det jag säger nu, förklara det för era supportrar då. Det är väl inga konstigt. Håkan Mild vet ju att det ligger till så här. Det du och jag säger här, det vill bara säga det liksom. Det kommer inte bli bättre och stå fast vid det liksom.
Ja, nej, men såvida spelarna har förtroende för Mikael Stare och den fotboll som han vill bedriva, då tycker jag också, då kör på nu, för nu har ni i alla fall en enad linje framåt. Och det var ju det jag ifrågasatte liksom kring ÖIS och Dane och Igor där kändes ju, de hade sina strategidokument och det var lirarnas lag, och nu var det detta vägen de hade valt, och så kommer Brynja Gunnarsson in och är något. Han är ju ändå något annat liksom. Och då blir man ju så här, okej, vad är det nu? Vad är det, ny riktning här nu igen eller? Och då, ja, nej, det är svårt.
Du är fantastisk på radioövergångar idag, måste jag säga, Filip Problem. För att vi är tvungna att lämna IFK Göteborg här och gå över på ÖIS, precis som jag hade tänkt. För du leder ju det rakt in till Brynjar Gunnarsson. För mycket riktigt så tog ÖIS in en ny tränare efter Dan Ivarsson för att vända den här trenden. Men och du ska få utveckla det här, men det blir ju nästan smått parodiskt istället. Stod det 1-0 till Trelleborg efter 2 minuter och efter 10 minuter så hade ÖIS missat en straff, och när matchen väl var slut så var det, ja, då var det förlust som vanligt igen.
Ja, han kunde väl inte ha fått en sämre start, stackars Brynjar. Nej, det var, alltså så här, nu att man tycker att ja, men ÖIS har valt, nu har de valt en annan väg och det där kan man ha synpunkter på. Nu får vi liksom fokusera på Brynja. Han är här, vad kan han göra med laget? Jag tycker att insatsen som sådan var ändå ett fall framåt mot exempelvis det vi har sett mot Norrby och Brage och på sistone här från ÖIS. Det var ny energi. Sen är det ju olyckligt och de har inte råd att hålla på så här, att släppa de här billiga målen. Det första är liksom, ja, det är tamt agerande från flera stycken. Och sen så naturligtvis när Aydin då bränner en straff också, så kommer det här pressen på dem. Men där tycker jag de visar på styrka och kommer ur och jobbar konsekvent mer med det här lite nya sättet, lite djupare spel, och de sätter lite mer fart under fötterna. Aydin går längst fram, löper mer, mycket mer djupligare än vad han har gjort tidigare. Daniel Paulsson springer mycket mer djupligare än vad han har gjort tidigare. Hampus Dahlqvist som gärna går inåt och så här, han tittar efter djupledsbollen mycket tidigare. De var mer direkta och de tar ju över matchen och gör faktiskt en riktigt bra avslutning på första halvlek och får också in ett mål sen. Så när man går ut i andra halvlek, då känner man att det här är ÖIS match. Och sen så, alltså, det är så dassigt försvarsspel. Det går 5 minuter, Trelleborg får en frispark, de får göra en variant, ingen går på, han skjuter, Wallinder kanske ska ta den eller om det är touch eller vad det är. Men det är så här, det är en bjudning. Trelleborg hade 0,18 i expected goals.
Oj. Det är extremt lågt.
Det är extremt lågt. De har alltså knappt en tillstymmelse till målchans. Jag pratade med Stefan Jakobsson, han är ju assisterande tränare i Trelleborg, tidigare Gais-tränaren, och han sa, ja, nej, här får vi ju vara glada med att vi kom iväg med en 3 poäng. ÖIS hade 2,18 i expected goals. Det är ändå ganska bra.
Men då måste ÖIS ändå haft ett ganska bra försvarsspel överlag, om de nu liksom...
Det hade de. Det hade de. Ja, de släpper inte till mycket, men de är ju för... Det räcker att du tappar koncentrationen vid de här två tillfällena. De går ju och liksom vimsar runt där. Eller, nej, men de är fan inte med. De måste vara med i 90 minuter. För då är de ju bra försvarsspelare. Då kan de bygga ett stabilt försvarsspel. Jag tycker Rashkai, Erik Nolgren och Kevin Ackerman som bildar ett tremanna mittfält där, får vi säga, de skyddar backlinjen på ett bättre sätt än de gjort tidigare. Så det var liksom bra. Men de här sekvenserna, de måste bort. Så ändå tycker jag, sen forceringen tycker jag är riktigt svag av dem. De kommer inte till någonting egentligen, så där finns ju att jobba på. Men ja, Brynja kom till Sverige där på söndagen och han har sin första match på onsdagen. Det är såklart, det är inget enkelt läge. Nu spelar de ju Östersund borta här. De är Östersund näst jumbo och ÖIS jumbo, så det är ju... Pff.
Där kan vi tala om essensen av ett ångestmöte.
Där kan vi tala om essensen av ett ångestmöte, herregud ja. Men positivt är, de får ju tillbaka Bärkroth ikväll. Han är på gång igen. Det kan ju vara ack så viktigt för dem.
Vi ska inte prata för mycket om den här matchen, för att nej, när den här podden publiceras så är den redan spelad. Så att då vet ni hur det har gått i det här ångestmötet. Däremot så ska vi lite redovisning måste vi ha. Och har du en ångestskala, höll jag på att säga. Det hade kanske funkat det också. Nej, men en svennisskala på höjdspelarna från Brynjars första match.
Ja, men det har jag. Det har jag. Jag tycker att bra var Aydin Selkovic trots missad straff. Han gör ändå mål och han tar ÖIS tillbaka in i matchen. Han har ett par chanser till. Man kan argumentera för att Aydin har inte sett så bra ut i år. Men när vi ändå står här efter 8 omgångar eller vad det är som är spelat, så har han gjort 4 mål. Är återigen med i skytteligatoppen i ett totalt ett lag som varit dysfunktionellt och inte fungerat alls. Han är den som har flest avslut hittills av alla spelare i serien. Han är den som har flest avslut på mål överlägset. Han har 75% eller 74% av hans avslut går på mål. Närmast det hade 54% eller någonting. Han skapar fortfarande otroligt mycket chanser och har näst högst expected goals av alla spelare i serien också. Så Aydin gör fortfarande saker bra även om han inte har lyst. Det ska bli intressant att se hur han fortsätter nu, för nu har han ju spelat mer nia längst fram. Det var ett tag sedan han gjorde det. Han har ju varit verkligen cementerad som den här lite vänster eller fri tia-roll med läge åt vänster. Så, ja, men han känns ändå på gång, även om det såklart var en tungt och ett litet minus där att han missade straffen.
Mycket bra.
Ska hålla mig lite kortare där. Hampus Dahlqvist har jag varit mycket besviken på hittills under serien. Han har inte alls kommit loss. Han får ju spela som en av tre då i 4-2-3-1 så har han en plats till höger på mittfältet, så han kom ju ganska offensivt, ytterligare lite mer offensivt än vad han har varit som wingback. Och jag tycker han skapar många fler chanser. Nu känner man igen honom mer som han var i fjol. Han viker in, han tar avslut. Han ligger också bakom 1-1 målet med en fin djupledspassning mot Paulsson. De körde den säkert 3-4 gånger innan den gav resultat att han viker in i plan, söker Paulsson i djupet. Paulsson spelar snett inåt bakåt. Effektivt. Och det är nog något de kommer drilla vidare här. Men han var bra. Mycket bra.
Mycket bra. Och mycket bra då?
Kevin Ackerman, jag fick ett läsarmail här, någon herre som tyckte att jag var helt jävla oduglig som kunde berömma Kevin Ackerman för sin insats. Han ser ut som att han springer runt med pjäxor på fötterna, men jag håller inte alls med. Jag tycker Kevin Ackerman gjorde sin bästa match för säsongen och han är verkligen på gång. Han får agera tia, ytterligare en spelare som får testa sin ny roll. Så väldigt intressant ut där, hittade flera fina kombinationer med Selkovic och jättemånga viktiga löpningar som öppnar upp för övriga lagkamrater. Så kan Brynja fortsätta få igång honom, så har de verkligen en tillgång i Ackerman. Och han gick också ut i typ den 73:e minuten, han och Dahlqvist klev av då, och efter det så när de kliver av så tycker jag de tappar stingen, så det säger väl också någonting. Så han var mycket mycket bra och ser ut att vara på väg mot en klart bättre form.
Ett lag som visar väldigt god form, det är ju Utsikten. I veckan så small det ordentligt för övrigt när de drabbade samman med Norrby. Det här var ju två av världens mest varnade lag som möttes. Och Utsikten var ju mycket riktigt matchen då med 2-0. Det vet vi, men hur gick det i varningsmatchen? Har du koll på
den intressanta matchen, menar du? Ja. Den slutade 3-3 i antal gula kort.
Det var inte så jävla många kort ändå.
Du, vi hade hoppats på mer. När det hade gått 6 minuter så var det 2 varningar redan.
Jag lovade gott.
Och ganska fula saker där faktiskt. Så där tänkte man ju, helvete, det här blir ju ett sånt där slag som jag skrev en införtext om detta. Jag nämnde Portugal-Holland där från 2006, som du minns den, Robban. Nürnberg-slakten där. Vad var det? 4 röda och 16 gula. Så jag hade hoppats på det, liksom jabbat upp för den matchen, men det blev aldrig riktigt så.
Ja, det är typiskt när man väl liksom sätter strålkastarljuset på det så lugnar det sig.
Ja, precis. Så det var ingen snäll match, det var tuffa tag och sådär, men jag tycker de höll det ändå på en bra nivå. Jag snackade ju med Bosco inför matchen, han var ju lite tvär över att jag liksom försökte sätta någon etikett på att de var fula där. Nej, vi slaktar inte mer än någon annan, och det är domarna som har varit taskiga mot oss här, och de håller ju för fan ingen jämn nivå och bla 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 bla. Så, men det är bara att konstatera, Utsikten är jäkligt tuffa, alltså de är brutalt svårforcerade och tuffa.
Ja, det var det jag skulle komma in på efter vi rätt ut det här med varningen då, att det är väl, det måste vara även i Superettan en tredjedel spelad nu då.
Ja.
Och ligger de trea?
De ligger trea, de är på allsvenskan.
Då återigen, tabellen har satt sig.
Ja,
Utsikten är ett lag får slåss om platser upp till allsvenskan. Det kan ju bara inte vara möjligt. Det måste ju vända snart.
Du säger det, va? Ja, nej, men så här, ja, nu är det väl i sig. Nu är det 9 matcher, så egentligen kanske vi ska vänta en match här också. Men här också, ja. Jag skiter i det. De har 16 inspelade poäng. De är på allsvensk kval. Det är många lag som är med där i röran. Men deras offensiv, de har näst flest gjorda mål tror jag hittills. Och undantaget 5 insläppta mot Jönköping, så har de släppt in 8 mål eller 7 mål på övriga matcher totalt. Så det är liksom bra i båda ändarna, och som jag sa, den här maskinen som bara maler på och är, ja, jag tycker det är häftigt att se, alltså spelare som Predrag Randelovic, som han skuffades ut bakvägen hos Gais. Jesper Brandt var inte önskad, han blev utlånad. En Sima Peter, visst, han har grisat på lite här och var, och Albin Skoglund fick aldrig någon chans riktigt i varken Häcken eller ÖIS, och Lukas Hed, alltså det är flera spelare som man liksom nästan hade räknat bort dem lite från elitfotbollen.
Det är en hel jävla frysdisk.
Ja, men det är ju det.
Liksom,
alla
som har tinat upp i Boskos mikro.
Ja, det var bra. Det var jävligt bra så här. För det är exakt så det är, alltså. Och tillsammans också, han har ju tryckt mycket på det där, Bosko, och jag har liksom tänkt att ja, men han brukar inte vara blyg för att ta in mycket individualister, och det är liksom lite så här spexiga namn och sådär. Men han har frångått det där, och han har hela tiden tjatat om det här tillsammans, och hittills så måste jag säga, tillsammans har de ju verkligen stått upp för, och alla lag, de har förlorat 3 matcher, men de har ju inte varit sämre än motståndarna i varken mot AFC eller Trelleborg, som är 2 av förlusterna, så har de varit sämre. Så det är ofattbart lite faktiskt, även om jag inte trodde att de skulle åka ur, det vill jag ändå påpeka här, men att de skulle vara trea efter nästan en tredjedel spelat, det är ju Ja, det är galet.
Jag fick ju ett inspel efter några, i början av den här säsongen från en god kontakt i Superettan som sa att den där jävla utsikten, det blir inte så mycket med dem. Men det är bara att konstatera att till och med de liksom initierade i serien har ju blivit överraskade av det här laget.
Ja, men det är så. Nu lämnar väl varken du, jag eller Linus in de här tipsen, men samlade mediekåren och alltså det snacket som var på förhand från många var ju att nej, men utsikten, det är klart att sen blir det väl så när det är ettanlagen som kommer upp och sådär att ja, det är de som tippas där nere, men på pappret så har de ju egentligen inte en trupp som ska vara absolut inte för över halvan, men det är laget och de har en bredd faktiskt också. Alltså de har rätt så jämnt nu. Carl Bomberg exempelvis inte med liksom den som har lyst mest för dem under säsongen hittills. Han var inte med här mot Norrby och ändå så lyckas de hitta en väg framåt hur de ersätter honom. Och, ja, det är det som imponerar så otroligt mycket och det är väl tre av fyra nykomlingar på bland de sju första platserna i Superettan nu. Det är också intressant.
Ja, frågan är vad det säger om den där serien egentligen. det är liksom ingen stark, alltså inte får ta någonting ifrån utsikten och de andra här, men det kan ju inte vara någon stark årgång av Superettan här.
Ja, det är väl framförallt så tror jag det är lite som Superettan är, att det byts så in i helvetes med spelare där och de lagen som är kvar där, de bygger om och det byggs om och det byggs om och så kommer de här gängen upp med ganska så samma trupper och alla som någon gång har hållit på med lagidrott vet ju om att får du vara tillsammans ett gäng som tror på det och gör det tillsammans så har du större möjlighet att göra det bra över tiden om du inte är ett sånt gäng.
Kloka ord, med dem lämnar vi utsikten och går över till
Svennis.
Alltså, Svennis. Såg du det där?
Jajamensan.
Ja, du har den alltså. Ja, okej. Låt höra.
Ja. Men där ger vi Predrag Grandelovic. Jag var inne på när han sprang tills han låg i total kramp med båda vaderna i vädret till, vad var det, 80:e minuten eller 85:e eller någonting. Han täckte ytor och skärmade av och gjorde ett jäkla jobb där mot Norrbys mittfält. Det var där de vann den kampen och därför vann de också matchen.
Mycket bra.
En Sima Peter, det är, jag vill hävda att det är Sveriges obekvämaste anfallare att ha att göra med. Alltså, så
inte
det,
bara Superettan.
Nej, alltså, nej.
Även i allsvenskan.
Ja, kanske Per Frick han är ju också rätt. Nej, men du vet, de här riktigt jobbiga, de är kanske inte bäst liksom, men de är så jävla ättriga och de är stora och det är armbågarna de flyger och det är liksom, han är stor som ett hus, Peter, och han håller undan och är ändå rätt så snabb och duglig med bollen och han gör mål här igen. De hade väldigt svårt med Peter Norrby, så han var mycket bra.
Och mycket, mycket bra.
Här är en spelare som jag hittills inte har sett så mycket av och det jag har sett har jag inte varit så imponerad av. Men 18-årig Marcus Björkqvist som är på lån från Malmö FF. Han har kommit in i laget nu mer och mer och hans insats mot Norrby tycker jag är en herrejävlar insats alltså. Han, framförallt när matchen hade satt sig lite, otroligt bra i liksom löpspel och täcka och det där grundläggande, men sen fantastiskt fin med bollen. Han drev in framför motståndare, byggde anfall och läcker spelstil och ändå det här tuffa, hårda jobbet. Fin vänsterfot och var ytterst nära att hänga en frispark från 25-30 meter. Den tog klockrent i stolpen. Det hade varit en kandidat till årets mål skulle jag vilja slå fast. Men den killen ska vi hålla koll på, Laul.
Kanske något för Malmö att plocka hem till sommar då, med tanke på deras liksom stukade trupp. Men med det lämnar vi då utsikten och glider in här på BK Häcken FF som ju står inför en cupfinal nu i veckan. Också det är en riktigt häftig match mot FC Rosengård på Malmö IP. Apropå rivalmöten som vi nämnde lite inledningsvis, så är det här också på väg att utvecklas till ett sådant. Ni minns ju Marika Bergman Lundins fight med Caroline Seger när de här lagen möttes i serien på Bravida. Nu kommer ju Häcken då till den här cupfinalen efter en riktig platt match i Piteå. 1-1 där uppe trots massivt spelövertag, särskilt i första halvlek. Två bortdömda mål, men i andra halvlek så var ju Jennifer Falk var tillbaka i målet, men hon orsakade en straff på den kvitterade Piteå, så tappade Häcken poäng. Filippa Kurmark saknades. Nu är Kurmark tillbaka till cupfinalen efter hjärnskakning och sjukdomar. Det tror jag är viktigt för Häcken. Jag såg tyvärr inte den här Piteå-matchen, så jag har ingen Svennis-skala därifrån, men det kommer jag givetvis ha från cupfinalen. Jag åker ner till Malmö för att täcka den. Det ska bli riktigt nice. Vad förväntar du dig av cupfinalen?
Jag förväntar mig Sveriges två bästa lag bjuder på säsongens bästa match.
Det låter som en ribba som vore häftigt om de uppfyller.
Ja, nej, men det är klart att jag har alltid höga förväntningar när de två lagen möts, och även om de Häcken åker upp i Piteå där och kommer hem med utan seger, så är det annat läge nu. Det här är ju en superviktig match också för att sätta lite, du vet, vem är det som är i förarsätet här framöver? Rosengård är ett par poäng före i tabellen. Nu kliver Häcken dit och vinner cupfinalen, så är det ändå de som är liksom i maktfaktorläge, eller vad man ska kalla det.
Jag tror ju också att de här, just vi talar om, här blir ju verkligen ordet rivalmöte relevant. Jag menar i herrallsvenskan, du vet, vi pratar om Malmö, Hammarby, men det är så många matcher, du vet, Stockholmslag, de är ju en gäng derbyn varje år. Malmö har stormatcher mot Blåvitt och alla möjliga. Det finns så många sådana matcher. Ja. För damerna finns det ju bara en. Det måste vara otroligt jävla roligt för liksom Kurmark och Seger till och med, liksom, som har spelat 700 landskamper. Men det måste vara roligt även för de här, liksom, Rubensson och rutinerad, och lira just den här matchen.
Ja, men det tror jag 100%. Det andra är säkert, alltså det är klart att man är taggad på att spela match om man spelar fotboll, men en sån här match, det är ju, alltså, på många sätt, om vi bortser lite från eventuell Champions League och sådär, så är det ju årets match när man kan möta den stora rivalen i en cupfinal också. Jag hoppas verkligen det kommer mycket folk där nere också, så att det blir den fina inramning som det förtjänar. Och sen om Kurmark är tillbaka. Det är väl en jätte viktig pusselbit för Häcken, för det känns lite som, utan att jag nu har sett alla matcher och sådär, men det är väldigt mycket bättre när Filippa Kurmark är på planen.
De har ju tappat två konstiga, eller de har ju fyra poängförluster väl, gjorde har de, och i två av de här matcherna har ju just Kurmark saknats. Hon saknades nu mot Piteå och hon saknades mot Vittsjö, det är två kryss då. Hon saknades mot, förlåt, Umeå i första matchen mot Vittsjö, var hon med, och sen har de kryss mot Rosengård i serien. Så att den här liksom teorin att så fort Kurmark är borta så förlorar Häcken poäng, den håller inte riktigt. Nej, men den håller 50% i alla fall.
Ja, vi var nöjda med då, fan.
Vi var nöjda med 50%.
Ja, nej, men också bara, jag tycker också i bara spelet, om vi inte bara fokuserar på när de har tappat poäng och sådär, så tycker jag tycker allting kuggar i lite bättre när Filippa Kurmark är där. Och det är väl inte konstigt att det gör det. Hon är ju en klassspelare som hela tiden är på gränsen till landslaget och emellanåt är med och emellanåt inte är med. Men hon är ju dynamon på många sätt och vis. Och jag vet inte, det var Anna Chiski nu som, Chiki eller hur man uttalar det, som spelar centralt mitt. Det var jag lite förvånad över att hon klev in tidigare. Hon mest varit kant och sådär, men...
Ja, han laborerar en hel del med truppen där för att kunna använda spelare mycket, och de förbereder sig, som vi varit inne på lite inför hösten där, när de kommer få väldigt tajt matchande, så han försöker spela in en del spelare. Men Anna Chiki, hon startade ju även matchen innan där med mindre lyckat. Hon var en av de som blev utbytt tidigt. Nu var hon tillbaka igen på mitten där, men det var så de tränade inför, för jag var nere på träningen inför den här matchen, så att jag såg ju att de körde med hon och Rubensson där centralt, va? Så att han laborerar mycket där, och jag tror inte att man i varje, det är klart att varje startelva är ju till för att vinna den enskilda matchen, men i Häckens fall här så finns det också ett mått av långsiktig planering i hur de här startelvorna tas ut, har jag börjat lära mig.
Jag tror du har en tydlig poäng där i det. Vem tycker du är favorit då, när vi åker ner här?
Jag måste ändå säga att Rosengård är favorit efter den 2-2-matchen jag såg där. Nu har de ju hemmaplan, så att anledningen till att Rosengård är favorit, det kan vi ju helt egentligen skylla på Håkan Sjöstrand, generalsekreteraren i Svenska fotbollsförbundet. För det var han som schabblat i den här lottningen. Så att när han tog upp en boll och kollade på den, lade tillbaka den, och så tog han upp Rosengård då, så nu, de fick hemmaplanen. Så nu har ju de sin hemmafördel, och i och med att de då klarar ett kryss kryss borta mot Häcken och nu får spela på sin hemmaplan. De vann väl 3-0 borta mot Eskilstuna senast också. Jag tycker de ser lite starkare ut för stunden. Jag tror att i just de här mötena, eftersom de är så pass jämna de här två lagen, så blir det liksom sådana saker. Det blir hemmaplansfördelen, det blir den formen i matchen liksom som någonstans avgör. Och ska man gå utifrån det så säger jag att Rosengård är favorit. Med det sagt skulle jag säga att Rosengård, att det kanske är 55-45 om vi ska skatta chanserna. Alltså, det är jävligt jämnt alltså.
Ja, jag säger att Häcken vinner här. Nu får vi tro på Göteborg. Hissings seger eller? Nej, men det kommer bli, det skulle inte förvåna mig om det går till straffar typ eller
nej,
något sånt.
Alltså. Det är väl kanske stalltipset egentligen att det slutar kryss igen då, och så avgörs det på straffar, och det är ju alltid hopplöst att tippa så. Vi har en punkt kvar på vårt program och det är ju Gais som var iväg på det här lokala äventyret mot Lindome, och vi noterade ju att supportrarna kom på plats också till slut, även om de inte fick köpa någon öl eller vad det nu var jag läste i rubrikerna.
Ja, precis. Först fick de inte köpa biljetter på webben och sen fick de inte köpa någon öl på matchen och sådär, så det var ju upplagt för att det skulle bli en deppig kväll, men det blev det ju absolut inte. Nu var ju vi själva, vi hade ju lite redaktionspart hos kollega Per Frossfeldt där i fredags kväll, så jag såg tyvärr inte matchen, men det slogs ju publikrekord på Åbyvallen. 15-16 år gammalt rekord sen Jitek spelade där. Ja, vad fan blev det då? 2006 eller någonting. Då var det 1200 någonting som var på matchen. Gais Lindome, eller Lindome Gais, drog nu nästan 2000 åskådare. Så det var ju kul, och Gais vann matchen, som jag förstår det. Jag har ju bara fått gå liksom på lite höjdpunkter och statistik och sådär. Så återigen så gör Gais en bra match. Lindome är farliga offensivt och verkar ha växt in i det. De gjorde ju en jävla massa mål här i början av serien, men släppte in så in i helvete så många mål, så de tog inga poäng överhuvudtaget. De har ju liksom lyckats sätta sig lite. Det är väl, är det något lag man ska gå och titta på om man vill se mål åt båda håll, så är det väl Lindome i så fall, tror jag. Gais vann ändå matchen och vann väl den rätt så kontrollerat, har jag förstått det som. Och statistiken, expected goals och sådär talar ju också ganska tydligt för att det var klar Gais favör där. Och Gais har fått snurr på det trots det här att det är ineffektivt emellanåt, så senaste 5 matcherna har de haft expected goals på över 3. Det säger ändå något om att det skapas chanser, att de kommer loss och sådär.
Det känns ju som att det blir tydligare och tydligare att de har ett jävligt bra lag i den här serien då.
Ja, och att de också har hittat rätt lite i den här filosofin, som återigen också påminner lite mer om det som Häcken kanske vill bedriva snarare än possession eller dödgräva fotboll helt och hållet. Sådär. Så de börjar hitta rätt mer och mer. Axel Henriksson, som jag satt och hypade här under försäsongen och sen blev lite besviken på i början, han har gjort en otrolig säsongstart här nu. Han gjorde sitt fjärde mål, 4 mål på 8 som central mittfältare. Jag tror han är i 5:a i skytteligan någonting på det, och han satt och kollade på så här statistik. Han hade bäst index av alla mittfältare, och då är det väl samlat alla aktioner och sådär. Också näst flest expected goals av alla spelare i ettan södra. Det säger också någonting att han skapar otroligt mycket chanser. Så de har ett lag, och Fredrik Holmberg, han är inte blyg för att förändra. Vi brukar ju snacka mycket om kontinuitet och sådär, att man ska köra samma elva och sådär. Han har inte kört samma elva en enda match efter varandra. Han har inte haft samma elva 2 matcher i följd. Ändå är Gais i toppen, och han har varit bra där på att spela korten rätt och få in fler spelare och få dem delaktiga utan att tumma på det där som man brukar vara rädd för, att man förlorar om man roterar mycket, att det blir liksom linjer som tappas och samarbeten som och relationer som blir stökigt. Men nej, det är mycket plus för dem.
Är du beredd att ta gift på att Gais är tillbaka i Superettan nästa år?
Nej, alltså grejen är ju att det är många lag som är med i toppen där. Oddevall leder ju fortfarande, de gör väl det på målskillnad mot Gais. Ljungskile är med där, BK Olympic som väl är kryddat med lite MFF-akademispelare och sånt där. De går också med där i toppen, Ängelholm där, så många lag och det är långt kvar. Men jag har väl hela tiden någonstans trott på en topp 2 för Gais, och det finns ingen anledning här och nu att tvivla på det. Och sen ja, kul för jag gläds fan med Gaisan också efter det hemska året som de hade i fjol. Och jag har nog aldrig sett så mycket. Jag följer rätt många av de här supportrarna på sociala medier. Jag tycker alltid det är kul att liksom hänga med lite hur tugget går och sådär. Och på Twitter, jag har nog aldrig sett så många lyriska så här, åh, det var fantastiskt på Åbyvallen, vi flyttar dit, det här är magiskt, ettan är livet och skit i superettan. Så här,
man brukar ju säga att den här Division 1-serien är den värsta och tråkigaste, ja, precis, och jävligaste fotbollsserien som går att vara i. Men liksom, de liksom svårt luttrade Gaisarna, de trivs som fisken i vattnet.
Ja, de gör fan det, de har omfamnat det till 100% och att det har blivit, alltså många publikfester, vad var de, 800 man uppe i Trollhättan och nu de, åtminstone, det var väl en 1500 Gaisar på den här matchen kan jag tänka mig, och det är många lokala matcher liksom, det blir på nära håll och det blir något annorlunda som bryter av den här deppiga vardagen som de hade med 5 säsonger i rad i Superettans bottenträsk eller vad fan det blev. Så det är kul för dem och jag ser ändå att det här laget, det finns utvecklingspotential i det också.
Bra, med de orden ska vi stänga igen dagens podd. Jag tackar dig för din utmärkta insats, Filip, i vanlig ordning. Jag tackar alla er som har lyssnat. Podden Utan namn är tillbaka igen nästa vecka. Då blir det vår summeringssäsongsavslutningsavsnitt. Men det är nästa vecka det. Fram till dess, ha det gott!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.